I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Är Kristdemokraterna ett parti för fjortisar?
Och är rättegången mot Gwyneth Paltrow tecken på en kvinnlig brottsvåg?
Hur ser Beyoncés äktenskapsförord ut?
Det här är Fint fullt av pengar. Jag heter Anna Björklund.
Och jag heter Isabella Löfven-Grip.
Har du noterat den kvinnliga brottsvågen i världen?
Ja, men det börjar puttra lite mer kanske än vad det gjort förut. Förut har det inte puttrat alls.
Nej, precis. Det är väl den första jag vet i alla fall, kvinnliga skolskjutaren i USA. Tove-mordet.
Ja, det är något annat.
Det är exakt, det är en annan. Men det är båda kvinnliga förövare.
Mm.
Gwyneth Paltrow, såklart.
Ja, ska du dra vad som har hänt?
Alltså, hon har krockat med någon i en skidbacke. Och istället då för att...
För typ 7 år sedan.
Ja, precis. Och istället för att, jag vet inte, säga tack för att Gwyneth Paltrow rörde vid honom, så mannen då fanns spräckligt reben eller vad det var, då valt att stämma henne på några $100,000. Och den här rättegången har blivit en sån, jag vet när att jag grävde i det när det var den väldigt virala rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard.
Mm.
Då hittade inte jag så här, hur går det till med distributionen? Vem filmar? Vem sköter kamerorna? Vem betalar för kamerorna? Hur säljer de rättigheterna sen till liksom, tv-kanalerna? Hur går
vem
det här till?
Vem tjänar pengar?
Exakt, jag försökte göra det som då så att journalister ska göra, det vill säga följa pengarna. Mm. Och ingen hade gjort det. Det här gick liksom inte att ta reda på. Så att då jag frågade en kompis som är så här, immaterialrättsjurist och som jobbat i USA, som lyckades hitta att det går liksom genom något så här företag som heter så här United States Courts bara, tror jag. Men att det var också offentligt för att Johnny Depp hade yrkat på det eller ville ha det.
Det var ju fördelaktigt för honom.
Precis, för att han visste att han kommer vinna på den här rättegången och hon visste att jag kommer inte det.
För han har ju så mycket fans. Alltså han hade ju kunnat gjort vad som helst. Fans,
och han kunde sitta
honom
och vara skön och liksom vara lite tillbakalutad så. Och medan hon hade ju någonting att bevisa på ett helt annat sätt.
Det är så typiskt att män alltid vinner när de är lugna och chill och ler lite ibland.
Yeah.
Och kvinnor blir så här hispiga.
Mm. Precis, ja, hon, exakt.
Lite så här, jag ska bara berätta det här och det här händer om man är ledsen. Alltså bara den så utstrålningen gör på något sätt att man blir mer bekväm med den här lugna, trygga mannen.
Exakt.
Och vi hamnar alltid i de rollerna.
Och han kan liksom sitta och skoja lite och vara just lite så här i sin typ piratkaraktär som alla sett på tv liksom sen de var barn. Och liksom vara någon slags så här, ja, men man fattar så här, han är lite strulig, han är lite jobbig, men han är också en härlig kille. Och hon kanske egentligen ska vara tacksam att hon fick vara med honom som är så kul och skön. Ungefär så, det var ju liksom...
Ja, och stackars honom att han måste vara med någon som är så himla... så här jobbig, en irriterande jobbig tjej för att hon framstår
ja, ja,
så.
Ja, precis. Och säkert en golddigger och en liksom hysterisk lögnerska.
Det är tråkigt att vi placeras i fack.
Ja.
Men just med rättegången då med Gwyneth Paltrow, där, det var ju något helt
hon
annat.
Hon framstår ju däremot som ganska charmig tycker
ja!
Jag. Hon är rolig.
Så att, nej, men precis, det var ju något helt annorlunda. Och där den här mannen då, som då enligt honom har brutit revben och all livet är förstört och sådär. Så att det är ju två historier då, att Gwyneth säger att det var en man han då, som kom liksom bakifrån, hade sina skidor mellan hennes skidor och stönade bakom henne i liksom ryggen i backen. Hon blev såklart då skitförbannad.
Mm. Jag kan ju säga, jag som skidåkare tar ju lite allvarligt på sånt. Alltså jag tycker att det är ju väldigt jobbigt med folk som åker på varandra i backen. Men det är också väldigt lätt att reda ut, för det är alltid den som är högst upp i backen som är skyldig. Punkt.
Ja.
Det är ju regeln.
Ja,
det,
yeah. För man behöver ju aldrig vända sig om i backen och se att, så här, vad kommer hända.
Man ska aldrig, precis, det är väjningsplikten är väldigt tydlig. Kommer du ovanifrån, då är det ditt fel.
Ja, precis. Ja, och då och han säger då tvärtom att det var Gwyneth som körde in i honom. För väldigt, väldigt många år sedan. Så 2016.
Ja. Kanske blev inspirerad av John Depp rättegången också. Jag tänkte att här finns något att vinna.
Ja, men jag bara funderar på hur han tänker. Att det är lite krisar sig lite grann med banken, är den skakig, hur mycket pengar får han liksom, kan han insättsgarantin där, och då bestämmer han, nej men nu stämmer jag henne.
Ja, och det var roligt också när de dels har ju hans advokat har ju liksom varit så, han är en kvinnlig advokat som är så imponerad av Gwyneth, märker man, fråga om hennes längd, fråga om vad hon hade för outfit i backen, och bästa man nästan när fråga Gwyneth vad hon förlorat på den här olyckan.
And he has deterred you from enjoying the rest of what was a very expensive vacation.
Well, I lost half a day of skiing.
Uh-huh. Yes. Right. Okay.
Det är jätteroligt. Och Gwyneth har ju också stämt tillbaka då Terry Sanderson just på $1 som en symbolisk summa. Nej, men i alla fall, så den här advokaten då, som är hans ombud, precis som du säger, hon berättar att hon har, att Gwyneth har en fantastisk klädstil och just den här längden, och så det blir
just
lite
det,
konstigt.
Ja, det på hennes längd.
Ja, och jag har sett en hel del så här rättegångar, och jag fick en känsla först att det här är, nu ska hon, kvinnan, vad säger man, vagga in Gwyneth i liksom trygghet, att man börjar berömma.
Ja, just det, du tänker att det finns en smart baktanke.
Ja, för jag tror att hon tänker att Gwyneth är en, jag menar, väldigt så här ytlig kvinna. Och det, och har man följt Gwyneth så är inte hon speciellt ytlig, utan hon är ju verkligen så här grounded.
Ja.
Så jag tror att advokaten tänker så här, att om jag bara kan så här berömma henne lite grann, så kommer jag få henne mjuk, och då kan jag komma liksom med den här, liksom, vad säger man?
Slägg igen.
Ja, men...
Det hände aldrig.
Nej, det hände aldrig.
Det var bara ett beröm av hennes längd.
Ja! Hennes... Jättekonstigt.
Läste du också om en annan del av den här brottsvågen? Den stackars moderata riksdagsledamoten som hamnade med, i en så jobbig knipa med just en kvinnlig brottsling, en kvinnlig förövare.
Nej, det är Missa.
Han råkade ut för en så himla hemsk utpressare. Det var rubriken överallt, kan jag säga, att han hade blivit utsatt för utpressningsbrott. Det var så att han var i sin övernattningslägenhet, som han då, så funkar det, om man sitter i riksdagen och bor mer än typ en timme bort, så får man en lägenhet av skattebetalarna, de brukar ligga i Gamla stan. Det här var på julhelgen, förra julen tror jag. Och han hade då gett sig själv en julklapp, det måste man ju få göra. Han ville bara så himla gärna att en hora skulle suga hans kuk. Det kan man ju förstå sådär på jul. Och hemskt nog då så var den här horan så himla elak. Så att hon krävde honom på pengar. Hon fattade att han satt i riksdagen och krävde honom på pengar för att inte lägga bilderna som hon hade tagit. Eller kanske till och med filmat. Som hon hade då tagit i hans, den här gratislägenheten. så himla elak kvinna, eller hur?
Ja.
Ja, så himla synd om den här riksdagsledamoten.
Jag hejar för Fipa med det här. Jag tyckte det var lite roligt.
Han blev då jätterädd ju för den här elaka tjejen. Betalade henne flera gånger, sammanlagt 65 000 kronor. Och sen sa han att han inte hade råd med mer. Och då gick han till Säpo då.
Jag är utpressad.
Så nu är han då tyvärr då själv misstänkt för sexbrott. Har blivit av med alla sina uppdrag. Expressen har publicerat, som de gärna gör, både namn och bild på honom. De har också publicerat sms-konversationen med den här elaka kvinnan där han då också ber om nåd och ynkar. Ber henne sluta med argumentet att han inte har råd med mer. Snälla, låt mig vara. Och han kommer då aldrig kunna gå utanför sin svaga, rädda, stendumma dörr igen. Och det jag tänkte på när jag läste den här historien var att alltså vi måste få in fler människor i riksdagen. Jag tänker, Bella, du som är moderat.
Mm.
Alltså, jag känner inte du en plikt liksom att knuffa ut några av de här? Jag har också träffat den här gubben. Alltså, du är så jävla... Liksom, ska vi liksom säga till lyssnarna att snälla gå med i ett parti, för att annars blir det så här. Alltså, det kan inte vara så här låg konkurrens om riksdagsplatserna så att den här typen av farbror platsar där och dessutom kan göra sig hyfsat stark i så här Stockholmsmoderaterna.
Mm.
Det är för sjukt. Alltså, för att han är uppenbarligen då alltså ganska puckad.
Mm.
Han är då också svag.
Mm.
Alltså, han fattar inte makt överhuvudtaget. Han kan inte hantera den här liksom 25-åriga tjejen. Han har inga kontakter eller resurser heller. Så när han hamnar i den här situationen, han kan inte lösa det själv. Och han har också ingen att ringa som kan hjälpa honom, som kan så här snacka med henne, lösa det. Han har liksom ingen förmåga att göra någonting egentligen.
Nej, och det är lite märkligt för som politiker... Så, framförallt om man har vuxit upp i ungdomsförbund också,
mm,
då är du van att tänka taktiskt hela tiden, för du måste hela tiden värja dig för kuppar.
Det är det man tänker sig.
Ja,
exakt.
Du lär dig att hantera, men du måste argumentera, du måste tänka
flera steg. Så här.
Ja, det är ju verkligen ett spel, och vilket man älskar såklart. Då. Så det förvånar mig då att han inte kunde tänka mer, som du säger, taktiskt, att han inte hade en plan.
Varför har han inte en enda kompis som kan lösa det här?
Ja,
alltså det...
men det hade ju också räckt att titta på typ så här en känd actionfilm. Mm. För där lär man sig att man ska aldrig betala det första beloppet.
Okay.
Alltså man ska ju vara så här tuff. För, ja. Men så här, i terror, gisslandraman.
Nej, man ska inte förhandla med terrorister till att börja med.
Nej, nej.
Man ska ju då inte heller köpa sex av terrorister.
Nej, men om man har gjort det så måste man ju ha en plan.
Ja, precis. Exakt, varför hade han ingen plan? Alltså det är bara så himla weak allting.
Men likadant med Johan Ingerö där som man förgrep sig då på Sara Skyttedal. Mm. Varför är de så slämmiga, de här männen? Varför kan de vet... De vet att var gränsen går.
Ja. Ja. Besviken på dem.
Rickard Olsson känner du till?
Ja, det gör jag. Programledare i tv.
Mm.
Ledde Vem vet mest i många år. Och sen var han väldigt sur när han fick sparken, tror jag.
Ja.
Mm. Han gillar att skämta. Det är oklart hur mycket andra människor gillar när han skämtar.
Han känns i grund och botten väldigt bitter.
Han kanske
det finns något mörker där.
Ja, precis. För att vara en sån, liksom, vad ska man säga, en kille med vita tänder som skojar i tv och liksom håller i en sån bunt manuskort. Så ja, han har en viss mörk energi. Det måste man säga.
Mm. Mm. Men som programledare tycker jag han är duktig. Jag älskar Vem vet mest.
Mm.
Men om man då följer skvallpressen så kan man då läsa om att Rickard Olsson har haft en väldigt lång och utdragen skilsmässa.
Mm. Har jag inte hört.
Och jag minns när de blev
inte förvånad.
Jag minns när de blev tillsammans, hur lycklig han var och han gick ut med sin kärlek och så, som man gör.
Ja, ja.
Och det han gör då när man är väldigt väldigt kär är att man kanske inte tänker på de här viktiga avtalen när man gifter sig. Som till exempel äktenskapsförord.
Just det. Jag är också sån. Jag tänker inte så mycket på sånt.
Nej, för det är oromantiskt. och då är det så att han gav halva sitt hus i Saltsjöbo via ett gåvobrev då till sin exfru. Och taxeringsvärdet på det här huset är, vad var det, 8,5 miljon. Och då får hon då halva, vilket är värt då 4,2. Och han har ju inte råd att köpa ut henne nu.
Nej.
Så nu är det så att hon tog hans hus som han har bott i så här jättelänge.
Men hon har inte råd att köpa ut honom.
Nej.
Nej.
Så jag tror att hon försöker jävlas bara. Så jag tar lite Rickard Olssons parti här utan att jag känner dem. För nu får han bo i Attefallshuset och hon bor i hans liksom vackra hus där barnen har vuxit upp. Och jag har alltså ett sånt där beteende så här vidrigt.
Jag har ju bara en grundinställning som är att om jag inte blir liksom kraftigt motbevisad så jag utgår alltid från att kvinnan är den som, vad ska man säga, har rätt i en skilsmässa. Lite som att jag utgår från att även om det är en, alltså även om det är, om Gwyneth krockar med en gubbe i skidbacken, ja men då ska inte han tjafsa om det.
Nej, men där håller jag med.
Kvinnliga förövare, jag tycker kvinnor får begå brott. Jag tycker inte män får det.
Nej. Det ska vara jämnt. Men det som jag, utan att känna till det här paret, eller känna paret, just att han har haft ett hus i många, många år. Nu vet inte jag hur länge de har varit gifta, 2-3 år, men jag bara gissar. Och hon tar halva huset.
Ja. Det är... Han har säkert gjort något skit.
Ja, ja. Men där tycker inte jag är okej. Så jag gillar Rickard Olsson, jag är på hans sida i det här.
Ja.
Men jag blir generellt irriterad på folk som du, som inte skriver äktenskapsförord.
Just det. Jag tycker att det borde vara löst redan.
Ja, men jag tycker så här. Med största sannolikhet så kommer man någon gång liksom bli bränd i sin relation. Eller 50% är det med alla relationer som tar slut. Så någonstans där så måste du måste ändå säkra dina tillgångar. Och är det så att ni inte skiljer er, ja, men då spelar det ingen roll att det där avtalet är på plats.
Men jag tycker, alltså, inte 4 miljoner för en skilsmässa, inte det. Ja, men det får väl kosta då.
Jo, men han har ju gett henne halva huset, vilket är idiotiskt. Och han gjorde det säkert för att hon kanske inte hade lika stark ekonomi. Och då ville han att hon ska känna så här, men det här är ditt hus också.
Precis.
Och det finns ju massa, jag träffar ju väldigt många människor där frun är hemma och mannen jobbar. Och där självklart måste det finnas ett äktenskapsförord som snarare som är reglerat så att hon, eller snarare så här,
ger henne trygghet.
Ja, eller? Och då är det egentligen inga äktenskapsförord, utan då kanske inte ska finnas några äktenskapsförord. Men som man, sitter man på, är man delägare i en massa bolag, så måste du skydda det innehavet i aktierna.
Just det, precis.
Ja, det finns inga andra delägare som skulle tillåta dig som delägare.
Frun kommer in och tar
Nej, alltså det är ju bara kladdigt.
Just det.
Så jag vill bara så här, slå ett slag för äktenskapsförord. Men jag hittade väldigt roliga äktenskapsförord som jag inte tror att kändisar i Sverige har.
Okej, berätta. Ja, för USA håller på att trixa mycket med det här. Ja. Att man får som en bonus för varje dag man klarat av nästan.
Ja, exakt. Så det här är ju jätteroligt. Så då hittar jag med Beyoncé och Jay-Z.
Intressant. Fortfarande gifta trots lite ditt och lite datt, kan man ju säga.
Precis. Mm. Och då, så Beyoncé får 9,5 miljon kronor för varje år de har varit gifta.
Okej.
Och nu har de varit gifta, ja, men, vad är det, 15 plus några år, jag kommer inte ihåg.
Ja. Är han så mycket rikare än hon?
Ja.
Det känns inte helt självklart.
Nej.
Skulle det kunna vara tvärtom också ju?
Ja, det vet jag inte. Men oavsett,
vad får han om hon är otrogen och drar?
Men sen också, om när de får barn, hon får 48 miljoner kronor för varje barn de får tillsammans.
Mm.
Inte det jättemärkligt? Hon får pengar för antal år som gift och antal barn.
Ja, det är roligt.
Kan det bara få täcka så här PT-kostnader för kroppen?
Ja, precis.
Hans bara, 48 miljoner,
det här är ett gig. Ett halvt gig, tänker hon då. Är det känns som att det är konstigt räknat.
Ja, men jag tror att det innefattar just kroppsproblematik, att hon måste vara hemma, bortfall av jobb när hon har barn.
Ja.
Och den här åren med honom är på något sätt stå ut med otrohet.
Just det.
Ja, han var på krogen i Stockholm någon gång när jag var där. Jag tror det var på Fofo. Och han hade ju många unga blonda tjejer i sitt knä.
Ja, precis. Men Kanye West har väl också en sån berömd historia som det inte ska outa någon. Men...
Nej, men så att jag tror att det är det.
Ja.
Men och så fler då. Så finns det ju då Justin Timberlake och Jessica Biel.
Är de fortfarande gifta?
Mm.
Mm-hmm.
Och de har att, skulle det vara så att Justin är otrogen mot Jessica, så får hon då 4,8 miljoner per otrohetsgång.
Okej, okay. Så han måste verkligen så sätta sig och räkna efter, är det värt det?
Mm.
Ja, okej.
Okej, då har en timmas jobb där. Och sen har vi då Catherine Zeta-Jones och Michael Douglas. Där har de gjort så att hon, det är en hemlig summa, så de har inte gått ut med hur mycket hon får om Douglas är otrogen mot henne.
Men där är verkligen frågan, så här, skulle han orka fysiskt vara otrogen mot henne?
Nej, och jag tror han är så kär i henne.
Ja.
De är så fint par. Men återigen, hon får 27 miljoner kronor för varje år de är gifta. Jag fattar inte den logiken. Jag tror som svensk det... alltså, i svensk relation så är vi väldigt jämställda generellt.
Ja, och kanske alltså just den här, jag tänker mig, det är väl säkert så här att de har var sin advokat och så är det egentligen advokaterna som kommer överens om de här summorna och konstiga liksom, vad ska man säga, det blir någon slags taxeringsvärde liksom på, som utgår från hur stora deras privata förmögenheter är och så där, eller hur? Alltså det måste ju vara någon schablonuträkning på något sätt, eller hur? De kanske inte ens är med på det. Eller förstår du vad jag menar?
Men de bara tar någon så här mall som finns i Hollywood.
Men det behöver inte vara så att det är Catherine Zeta-Jones själv har suttit och sagt så här, jag ska ha, jag kräver, jag tar inte på mig ringen förrän jag får 27 miljoner om året för ja. Det behöver inte vara så, menar jag. Tänk. Ja.
Nej, men jag kan tro att Beyoncé har suttit nu ganska hård mot Jay-Z.
Och sagt, henne kan jag se en sån förhandling.
Nej, och sagt så här, jag ska ha 48 miljoner kronor per barn.
Ja. Och att det skulle kunna vara så att de lever i en sån chimär också, att även om hon tjänar jättemycket mer pengar än han, så skulle ingen av dem, alltså de låtsas ändå att det är han som är liksom, vad ska man säga, mannen. Men han kan, tänk om Jay-Z är frun i det förhållandet.
Nej, som svensk är det svårt att relatera. Och jag har verkligen tänkt så här, hur skulle ett stort kändispar, hur skulle de göra? Alltså vad kan man, alltså, har vi något kändispar i Sverige som skulle kunna ha den här typen av reglering?
Susanna Lundell sa att om hon skulle föda till barnet Micke Persbrandt så ville hon ha 1 miljon.
Ja, jag kan förstå. Och hon skulle ju behöva pengar för varje otrohet också.
Kanske.
Det hade ju varit fair. Nej, det är farligt. Men det tycker jag hade varit fair mot henne. Eller retroaktivt. För då hade hon också tjänat väldigt mycket pengar.
Ja, men det är... Det vet jag. Kanske. Det vet inte jag.
Känsligt ämne. Jag bara tycker att vi kanske i Sverige också borde fördjupa vår äktenskap och lägga till andra saker. Jag tror vi kommer se en stor våg av skilsmässor efter de här kritiska ränteåren. Just för att det har varit så mycket tjafs om ekonomin.
Just nu har ingen råd att skilja sig. Men om ett halvår, då jävlar.
Då jäklar, då kommer allt ikapp.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Låt mig berätta vad jag viger mitt liv åt just nu.
Lidl.
Ja, jag har börjat handla på Lidl. Trivs jättebra, tack så mycket. Väldigt goda apelsiner. Det finns inget ekologiskt dinkelmjöl, men annars så är det toppen. Men, nej, men det jag gör nu, det är ju att jag håller på att planera att bygga ett hus, som du vet. Mm. Och när man ska bygga ett hus, då måste man ju fatta väldigt många beslut. Mm. Och man måste göra det liksom under en väldigt lång tid. Man ska, och alla beslut är avgörande under den här långa tiden. Och det är det som gör att många tycker det verkar så himla jobbigt att bygga hus, tror jag. Och det är också det som gör att vissa av oss tycker att det känns så kul. För att man får bestämma så mycket. För man ska inte bestämma det bara liksom var det ska ligga, hur stort det ska vara, hur det ska se ut, vilket material det ska vara och så. Utan man ska ju hitta då vad som är bäst. Det är det man vill hela tiden. Man vill hitta det som är bäst. I även så här, vilket värmesystem. Hur gör man bäst ett kök? Vad är bäst nu? Vad är bäst i framtiden? Hur får jag ut liksom mest värde, lycka utifrån det jag stoppar in? Mm. Eller hur?
Det är ju väldigt fantastiskt kul när man målar upp det sådär.
Ja, man kan bli också lite galen av det. Jag ligger liksom nu på nätterna och läser en avhandling som heter Köket. Som för att vi måste då ha... Ja, men jag vill hitta det bästa köket. Nu har jag lärt mig liksom, vad sa de amerikanska liksom, köksforskarna på 30-talet? Vilka inriktningar fanns det på vad som är det bästa köket? Och hur ska jag liksom, inkorporera det här i mitt liv? Och det som världen står inför, det är ju alltså det de stackars riksbankerna till exempel håller på med. Jag bara så här, varje gång jag läser om det så känner jag att jag förstår hur jobbigt de har det nu. Att det är exakt som för mig. Fast på ett annat sätt, att de står ju nu till exempel inför en avvägning som är så här, ska vi höja räntan? Det, precis som du och jag har pratat om, de höjda räntorna är ju någonting som bankerna helt enkelt inte klarar av. Det finansiella systemet klarar inte av de höga räntorna. Det var därför vi har haft bankkonkurser och liksom en finansiell kris, å ena sidan. Å andra sidan så har de då uppdraget att hålla inflationen nere, och det enda vapnet de har, det enda liksom, de är den enda ensamma riddaren som ska besegra inflationsdraken. Och det enda vapnet de har är att höja räntan. Så att jag kan bara tänka mig att de också ligger uppe på nätterna och läser avhandlingar om vad forskarna trodde på 30-talet och har panik över hur ska det här gå liksom.
Gud, nu får jag en bild av om ni hade levt tillsammans. Då hade ni suttit där i liksom en väldigt så spartansk sovrum. Och sen hade ni haft varsin 30-tals analys.
Precis. Vi klamrar oss fast vid. Men till exempel så, men folk håller på också, det är ju ingen som vet, precis som ingen vet liksom exakt vilket som är mitt bästa hus. Men det som hände i helgen då när jag var lite galen då, så läste jag så en massa lyckoforskning för att det har gått så långt. Så att jag vill liksom hitta, inte bara då kanske det hus som funkar bäst energimässigt eller liksom ekonomiskt, utan jag vill också att det ska ge liksom min familj mesta möjliga lycka.
Ja, men det var lite det som jag var inne på där. Hur prioriterar ni?
Precis, och då har jag ett tips till Erik Thedéen då, eller kanske till, ja, kanske till alla riksbankscheferna i världen, att för lyckoforskningen har en del att säga om hur man ska fatta såna här beslut. Den säger att det inte spelar så stor roll. För att i och för sig är fattigdom dåligt då. Det är dåligt för människors lycka med fattigdom.
Mm.
Men vet du vad som inte är dåligt? Att begränsa sig.
Nej.
Människor blir lyckligare av till exempel religiös fasta.
Mm.
Mm. Kristna fastan håller på just nu, Ramadan också. Det när man inte har råd med allt man vill så mår man bättre. Såg att det var någon så här marxistisk ungdomsförening i Göteborg som hade varit arga för att jag hade påstått det i något annat sammanhang.
Jo, men har man det,
men
så,
det är sant. Forskningen är på min sida.
Jo, men det handlar ju också om att då kan du släppa den här FOMO:n om att bli bättre, köpa mer, resa mer, att det blir en här tävling på liksom i grannområdet.
Mm, mm.
Då vet man att nu begränsar jag mig, alla gör så här, nu har alla fasta, nu Exakt. Är det alla som drar ner på konsumtion. Mm.
Och jämföra sig mot andra, och liksom, det är ju väldigt dåligt.
Och det är väl där det är väl där lyckoruset höjs med begränsningen. Mm.
Precis. Veganer svarar också att de är lyckligare om man frågar dem först om de, först ber man dem berätta om vilken kosthållning de har, så berättar de att de är veganer. Om man sen då ber dem berätta hur lyckliga de är, så säger de att de är lyckligare om de just påminner sig själva om att de är veganer, för då känner de sig så duktiga. Så att det är också det, att man känner, att känna sig duktig, att liksom hålla igen, att det
kan jag relatera till. Det är lyckorus.
Så att fattigdom är dåligt, men begränsningar är inte dåligt. Oändlig rikedom, det finns liksom ingenting som egentligen är positivt med det. Stress, någonting som kan hänga ihop med fattigdom, det är ju tyvärr dåligt då.
Mm.
Att vara orolig över hur det ska gå och hur man ska klara sig och så. Men som lyckoforskarna säger, det är aldrig för sent att skaffa en bra barndom.
Och hur menar du då?
Det är bara att fokusera på det positiva, Bella.
Mm.
Mm. För att i hjärnan så gör man ingen skillnad på lögn och sanning. Så att om du har en positiv fantasi som du återkommer till lika ofta som du återkommer till ett minne, så gör det du kan inbilla dig själv att du har haft en lycklig barndom.
Ja, ja.
Och om du inte tänker på allt det jobbiga som hänt, då raderas det nästan ur systemet. Liksom. Så att när börsen kraschar och liksom vi blir räkt över våra hem och mitt hus aldrig blir byggt för att det finansiella systemet då har gått under och sådär, då kan man tänka på att det var fint väder den dagen, Erik Thedéen. Tänk på det, så är det ingen vara. Bra tips, eller hur?
men jag tror också att vi romantiskt, i och med att jag är lite så här pessimistisk just nu, så tror jag att vi står lite på så här branten av ett helvete.
Mm.
Jag har stor tilltro till Riksbanken, men händer det för mycket grejer globalt så kommer Riksbanken också ha svårt att vara stabil.
Mm.
Så jag tror att just nu så romantiserar vi begränsningarna.
Ja.
Jag tänker, vad pirrigt att få inte göra lika mycket saker. Att jag kan säga högt, men vet du vad, vi struntar i Sturehove då. Kom så gör vi en pasta hemma istället.
Ja.
Vi liksom fnittrar lite och tycker, åh gud, nu ska vi få göra det här kollektivt.
Du och jag i den här podden gör det. Ja.
Det ska bli så mysigt med lågkonjunktur, eller vad vi sa första.
Ja,
men när vi väl står där så är kollektivt i Sverige, då blir det inte lika kul längre.
Även om det är fint väder?
Nej, jag tror inte det.
Är du säker på det? Är du säker? Forskningen är på min sida. Det handlar bara om vad man fokuserar på. Man kan styra om hjärnbanorna. Få fantasin att ersätta minnen. Ljug. Man får ljuga för sig själv.
Men rent forskningsbaserat så har du ju rätt. Ja, men på riktigt, i slutändan så är det ju inte, och det här är ju världens största klyscha, men det är ju inte det materiella eller en lön på över 42 000 månaden som kan göra dig lycklig. Utan det är ju det basala.
Ja.
Mm. Så jag tror också att någon form av, så här, vi kommer uppskatta begränsningarna ett tag till, men sen är det skitkip på riktigt, så är vi inte så,
just det,
så glada längre.
Just det, för sig, när jag vet när jag pluggade psykologi, då sa man att det var över 40 000 i månaden, sen slutade pengar ha effekt på lycka.
Mm.
Det var ju för sig då. Nu med inflationen och så, vi kanske är uppe i 60 i månaden. Synd.
Men vad har du, sen vi såg sist, vad har du för känsla kring vår liksom makroekonomi just nu? Var tror du att vi befinner oss?
Alltså jag tror ju att det är verkligen det här stora valet då, mellan att riksbankerna utlöser, liksom, eller utlöser en global finanskris och att inflationen kanske rusar. Anders Borgs argument var att varför skulle vi ha en rusande inflation när vi har negativ tillväxt, en arbetslöshet som antagligen kommer att öka och liksom ingenting som tyder på det i övrigt. Han säger att det låter väl jättekonstigt, vi kommer inte ha någon inflation nästa år, och jag tyckte det lät så vettigt när han sa det. så att jag hoppas ju att de inte skapar en global finanskris, det tycker jag verkar jättejobbigt, utan att vi rider ut inflationen och hoppas att kriget tar slut och lite så liksom. Men jag tror ju egentligen inte det, för att jag tror att den här typen av nationalekonomer som sitter i de här riksbanksstyrelserna, att de har ju lärt sig liksom att inflationen som är den stora draken, det är det som är den stora faran, och deras jobb är att sköta den, inte att sköta någonting annat. Bankerna, får väl staten rädda, skit och lami. Jag tror de är så dogmatiska och fyrkantiga så att de tyvärr kommer utlösa en global finanskris, och då ligger mitt hus pyrs till om vi ska vara så det är synd.
Men det är det som gör mig nojig och det som säger emot Anders Borg, det är just att befinner man sig i USA så känner man verkligen inte av någon kris.
Alltså,
för där har ju inflationen, den är ju också jättehög där borta.
Ja, precis. Den är väl typ som Sverige.
Ja.
Och vi är ju, men samtidigt, med.
Precis, samtidigt så skriker alla restauranger, alla företag efter fler som kan komma och jobba.
Mm.
Alltså det finns så mycket arbetstillfällen, det finns så mycket pengar överallt.
De kanske på riktigt har då en överhettad ekonomi. Det har vi inte i Sverige.
Alltså, nej.
Vår inflation är ju en importerad grej. Den beror ju på omvärldsfaktorer som vi inte kan styra, som Erik Thedéen inte kan styra.
Nej.
Så det är därför jag tycker att det
Så jag tror att, och i USA så har du ju inte rörlig ränta på din bostad på samma sätt, utan du har ju liksom en fast på mycket längre sikt. Det funkar lite annorlunda.
Ja.
Så därför ser man inte riktigt inflationen på samma sätt. Alltså den har inte fått samma konsekvenser för att hushållen fortfarande mycket mer pengar att handla för. Så därför tror jag att det kommer bli, alltså USA är ändå världsmakten, och nyser USA så blir Sverige förkylda, kan man säga. Så jag tror verkligen att vi har en mycket längre fas framför oss, i och med att vi inte sett någon skillnad riktigt i USA än. Så det kommer snart. Och sen är likadant i Sverige. Vi har typ ingen arbetslöshet.
Nej, men Anders Borg tror att den är stigande.
Så, nej, men jag tror att vi har... Jag har fullt förtroende för Riksbanken. Men jag är väldigt tacksam för Riksbanken. Jag tycker om att de ökar räntan i full fart. Just som du sa, att det är det enda vapnet.
Ja, men inte mot den svenska inflationen. Hade de varit den amerikanska riksbanken, annan sak. Men den svenska inflationen beror ju inte på räntorna på det sättet. Alltså jag tror inte.
Men det gör det ju, för det gör ju att vi tar mer och mer lån.
På ett sätt, fast alltså, det har ju varit en överhettning av bostadsmarknaden i Sverige, men det som har drivit upp inflationen nu, det är ju inte bostadsmarknaden, utan det gör att det finns liksom för mycket pengar i systemet, vilket börjar märkas på andra sätt nu, men det som drivit upp inflationen, det är ju alltså de höga elpriserna och de höga matpriserna. Mm. Och det är ju en fråga om liksom Sveriges relation till, ja, det sen att man ska höja räntan bara för att stärka kronan. Ja, men
kriget har ju varit jättedominerande, ja, kring vår inflation. Som det alltid blir.
Mm. Jag fattar inte hur höjda bolåneräntor och kraschade banker skulle sänka matpriserna. Så kan man väl säga.
Jo, för att när det är höga räntor och folk får lite pengar kvar i plånboken så kan du inte gå och handla lika mer mycket.
De måste fortfarande äta.
Jo, men du handlar betydligt mindre.
Mm.
Och då behöver alla företag, matbutiker och andra, att behöver sänka sina priser för att få folk att fortfarande handla. Och då skapas också en tydligare konkurrenskraft mellan mataffärerna och andra butiker. För att enda sättet att få någon kund är att sänka, gå ner i marginalkostnad.
Ja, precis. Ja, det här, precis. Vi får bara se om det...
Om man är en duktig entreprenör i den här tiden, när saker och ting krisar, då ser man till att öka, alltså, produktiviteten i bolaget. För ett land som har hög produktivitet är också dämpande för inflationen. Så helt enkelt, om du är ett bolag som kan tillverka tekniska produkter, mm, och du lyckas till exempel, ta fram... göra två gräsklippare under samma tid så som där förut gjorde en gräsklippare. Så ditt företag har blivit mycket mer effektivt.
Mm.
Då får ju du det ner, så din kostnadsmarginal sjunker ju. Vilket innebär att du kan sänka priset på de här två gräsklipparna och fortfarande tjäna lika mycket pengar.
Mm.
Och när du kan sänka priset på gräsklipparna så gör du ju det för att kunna ta en större marknad, för att kunna slå ut de andra som säljer de här trädgårdsprodukterna. Så när bolagen kan öka sin produktivitet så kan de få ner kostnaden för marginalen, ha möjlighet att sänka priset för att ta större marknadsandelar. Och det är också ett slag mot inflationen.
Ja, men det här är på lång sikt, eller hur?
Ja, men räntan är väl det starkaste vapnet.
Men om de chockhöjer räntan i april?
Vilket de kommer att göra ända fram till sommaren.
Vi får se. Mm. Ja, det kommer de säkert göra, men det är frågan då, alltså, hur mycket den instabiliteten, alltså, den är inte så himla bra för produktiviteten heller, för att det är så mycket, nu tillför man bara en jävla massa risk som gör att ingen vågar göra någonting. Alltså,
och det är där entreprenörerna kommer lyfta i vårt land.
Men inte om de inte får några pengar.
När det krisar så är det alltid några bolag, entreprenörer, som bara kommer och blomstrar och bygger upp vårt samhälle igen.
Mm.
Så jag tror verkligen att då blir man kreativ. Och är man det företaget som kan bli mycket mer produktiv i sitt bolag, ja, där
är det,
har man
kul
möjlighet.
För dem. Men vi andra, hela världsekonomin.
Så det är därför jag säger att jag är positiv till ränteökningarna. För jag ser ringarna på vattnet framöver.
Jag tror bara att den svenska marknaden, alltså, på ett sätt, den är ju så otroligt beroende av omvärlden, och sen så har den också sina egna problem. Och jag tycker att, alltså, att hushållen är så otroligt belånade i Sverige. Det gör ju att, alltså, gränsen för hur mycket räntan kan höjas utan att bankerna blir skakiga här är ju ganska låg. Alltså, den borde vara lägre än i många andra länder. Och samtidigt så nyttan med att höja räntan kanske också är lägre än i många andra länder, eftersom så stor del av inflationen är importerad, för att vi är så beroende av att importera mat. Liksom. Vi kan inte odla saker på vintern i det här jävla landet och så vidare. Och vi är liksom ett litet exportberoende land, som politikerna brukar säga. Jag tycker bara det verkar som att det just för oss så känns det så jävla risky. Liksom, utan, ja. Mm.
Mm. Mm. Ja.
Ja. Har du följt Sara Skyttedal-grejen? Det har pågått nu i några veckor. Framförallt kanske förra veckan det briserade då när Ebba Busch bjöd in alla Sveriges journalister till liksom ett stängt rum och sen pratade med dem i, jag tror liksom över en timme om detta.
Jag gillar att hon är en av de politikerna som verkligen så här samlar, kliver in, tar ton och är handlingskraftig.
Ryggar inte.
Nej, jag uppskattar det med henne jättemycket.
Jag gillar också det. Och det jag tror att det är väl där, hon funkar ju väldigt bra medialt.
Mm.
Hon funkar ju mycket bättre medialt än hennes parti gör, får man väl säga.
Ja.
Och det är någonting med hennes parti och kanske partikultur och sådär som ju den här historien liksom har handlat om. Som är att Sara Skyttedal då, som var ordförande för KDU, framförallt känd som nu hon är Europaparlamentariker, anklagade Johan Ingre, som också är högt upp i partitoppen. De är från samma politiska läger, kan man säga. De är båda liksom från nya KD, precis som Ebba. Så de har varit liksom i luven på varann, kanske de här två eller de här tre, över Sara Skyttedals utspel i cannabisfrågan i vintras.
Mm.
Och det här har du också följt, eller hur?
Ja, och där, alltså jag är så tudelad när det gäller hennes uttalande kring just cannabis.
Mm.
För hon berättar ju då att hon har brukat.
Ja,
och jag antar och att hon är
sa åt henne att så här, nej, men nu hon får inte göra det igen. För
hon kommer inte göra det här igen. Hon har försäkrat mig om det.
Det är som att hon har fått utegångsförbud.
Ja.
Liksom. Ja.
Men att prata om legalisering av cannabis är ju en trend som vi ser i Europa. Precis. Det är en massa länder som pratar om det. Det känns som att det är en trend att vara positiv till det här.
Ja, och det är alltså, egentligen så, i sakfrågan så jag tycker det känns ju allt konstigare. Om man tänker så här, hur många svenskar är som typ reser till USA, reser till andra länder i Europa och så vidare, där cannabis är så normalt.
Mm.
Och sen att det i Sverige fortfarande är alltså någonting man då knappt vågar erkänna att man vet vad det är. Alltså det finns inget politiskt parti som vill diskutera den här frågan. Och det är lite roligt att det är just Sara Skyttedal som ju har varit en sån som sprängt såna gränser tidigare liksom, som tar upp även det här. Hon fällde decemberöverenskommelsen och sprutade champagne på alla.
Hon var väl också först med att prata om att den här balansen mellan flyktingar som kommer till Sverige och bostadsbrist.
Mm, precis. Ja, men hon har varit väldigt det är någonting med tilltalet i det här nya KD då som kanske inte är så kristet, som kanske inte är så konservativt, som kanske inte är som är väldigt olikt KD, kan man säga.
Ja, och jag tror att det är det som gör att det blir sån stor grej. Alltså, dels bara så här, min personliga åsikt att jag är så extremt emot att man går ut som politiker och pratar om att man brukar cannabis.
Mm.
Eller ens yppar sig om att det borde vara legaliserat.
Är du emot det?
Extremt emot det.
Är du?
Ja.
Jaha.
Hade du frågat mig under mina liksom, glansdagar i MUF, så hade jag ju sagt både ja till typ prostitution, legalisering av det, och till cannabis. Alltså jag var så extremt liberal och det satt liksom djupt i min själ.
Mm.
Och jag hade säkert nämnt, jag hade säkert pratat om hur mycket skattepengar Sverige kommer få med legalisering av cannabis. Alltså bara det hade varit ett viktigt argument för
mig. Jag tänkte hur mycket vi skulle spara på att underminera den svarta marknaden också.
Mm. Men sådana argument.
Det är det enda sättet, det här med att knäcka gängen, det är ju liksom det enda som skulle faktiskt kunna knäcka ett gäng. Det är ju att ta ifrån dem några miljarder i intäkt per år. Liksom.
Mm.
Det hade ju
men sådana argument hade jag kört utan problem. Idag så är jag mycket mer konservativ och känner starkt att på något sätt så här, min utgångspunkt i det här är på något sätt så här, vilka påverkas när människor brukar cannabis?
Mm.
Och då kan vi bara titta på våra barn i samhället.
Mm.
Och i FNs konvention för barnens rättigheter så är det lag på att barnen ska skyddas från att växa upp med narkotika, med ämnen som liksom gör såna här, ja, men psykotiska ämnen, att barn ska få slippa se det här.
Mm.
För mig är det viktigt att verkligen så här grunda sig i att så här, vilka drabbas i samhället när man legaliserar det här?
Men jag tror att jag förstår vad du menar. Alltså jag håller nog faktiskt med ganska mycket. Jag tycker det är någonting med hela den här diskussionen som är vad ska man säga, väldigt omjuk. Och det har ju nya KD, Sara Skyttedal och Ebba Busch varit. De har ju, vad ska man säga, flyttat det politiska samtalet i Sverige åt ett omjukt håll. Alltså Sara Skyttedal så här poserar kanske i hotpants med en bruven tankvagn. Alltså det är ganska mycket så här, det är ganska mycket sportbilar, det är liksom, det är spraytan och spinning, en ganska hård ton. Det är någonting, jag skrev lite om det i Aftonbladet, att jag tycker att det som var roligt med det i början var ju att de dundrade in och var typ så här, ja men täckta i kroppsglitter och var så här unga och typ hotta och liksom kaxiga och liksom just tog sådana debatter och valde sådana frågor där de kunde vara någon slags så här ungdomliga sanningssägare som liksom inte bryr sig om något. Och där passar ju så här cannabisen liksom perfekt in, för det är ju en sån fråga som alla i en gymnasiekorridor bryr sig om.
Mm.
Och alla kan ha en sån tuff åsikt att så här, självklart ska man legalisera det. Liksom. För att i en gymnasiekorridor så behöver man inte bry sig om missbruk i barnfamiljer eller så. Liksom.
Mm.
Ja, så att jag, min analys av hela det och också att KD nu faktiskt ligger i vissa vätningar, ligger de faktiskt under riksdagsspärren nu. Att det är kanske någonting som saknas, alltså det som var kul i början, det här, den ungdomliga energin så att säga, någon slags så här långfinger till alla gråa tjänstemän som liksom bara vill köra på som de gjort tidigare, är kanske att det är en partikultur nu som inte är så ansvarstagande och som kanske det, alltså Ebba Busch kanske inte är en så schysst arbetsgivare, har man börjat kanske förstå. Det kanske är helt enkelt ett parti som skulle behöva växa upp lite. Och det kanske även gäller den här frågan, för att jag håller med dig lite, alltså i och för sig då i min jakt på att hitta den bästa livsstilen och den bästa, alltså cannabis hör mer hemma där än kanske så här socker, alltså förstår du? Ja, men jag är liksom inte så negativ till själva substansen liksom, det är ingenting för mig, i alla fall inte just nu.
Det är också ett klassiskt argument, socker dödar fler än vad cannabis gör.
Är det?
Men antagligen.
I gymnasiekorridorerna är det ju
övervikt, man dör inte av cannabis.
Nej men precis. Och det finns inte de liksom våldsbrott och den typen av grejer som är kopplade till cannabis. Ja, det är just så här uppgörelser på den illegala marknaden, och de skulle man ju kunna få bort då. Medan liksom så här, det är inte så många som liksom röker på och sen spöar sin fru som det är med sprit. Du är, ja men alla de där argumenten som vi känner till allihopa, tror jag. Men kanske framför allt att det börjar bli en så konstig, att det är så norm. Jag tror att det är bra när lagen hänger med människors beteende. Alltså det bara som så här, att för att annars så tränas ju människor i att inte att lagen inte gäller dem så att säga. Om det är många som gör någonting.
Så måste lagen hänga på.
Ja, lite så tror jag det fungerar.
Mm, jag förstår, den är svårt. Men just, alltså, någonting som jag reagerar på, det är just att Skyttedal kommer utifrån Kristdemokraterna, som är ett parti som är väldigt konservativa kring just så här kulturella frågor och sociala frågor.
Deras väljare är ju det i alla fall, även om inte de är det.
Ja, och det är det som gör, alltså, ett parti som är luddigt tappar väljare.
Ja.
Och jag tror att det var väldigt få svenskar innan valet förra året som kunde typ berätta vad Liberalerna står för. Alltså det enda man kunde säga är att det har någonting med skolan att göra.
Ja, och, fast knappt det längre, väl? Hur?
Och det blir problematiskt med Kristdemokraterna här, när de stora klassiska värderingarna med just sjukvård, att det inte är det som lyfts, utan man kanske pratar om hur vårt samhälle ska, men precis som du säger, att vi måste ha lagar som utgår från hur människor lever idag. Sen har ju inte hela Kristdemokraterna, vill ju absolut inte legalisera droger. Men den här typen av...
Hälften av Kristdemokraterna vill typ förbjuda alkohol. Alltså,
ja,
tror jag.
men exakt. Alltså, det... Så jag tror där måste nog Ebba Busch verkligen tänka till kring att människor är dumma. Alltså, man kopplar ihop uttalanden från folk som sitter i en hupp. Alltså säger en person som sitter i liksom EU-parlamentet och säger en sån sak om legalisering av droger, så kopplar människor det till partiet också. Mm.
Och hon hade ju också ringt Skyttedal, vad jag förstår, och bett henne att inte ställa upp i Agenda.
Ja, vilket jag också hade gjort.
Bett henne att inte göra detta. Men, men samtidigt då så har de, ja, de har ju byggt hela sitt parti nu på att vara just de här... jag vet inte, kaxiga tonåringarna. Ja. Och då under en period tjänat på, de har fått väldigt mycket uppmärksamhet och ett annat genomslag än vad Kristdemokraterna haft tidigare, på att ha såna här färgstarka karaktärer då, färgstarka företrädare i partiet. Men som funkar mer som kanske någon slags kändisar liksom, eller så. Och Ebba är ju också en sån, hon är ju liksom mer som en såpakändis kanske i tidningarna, alltså man ser hennes ansikte hela tiden, och det har funkat till en viss gräns. Men ja.
Min spaning är i alla fall att nu väntade Skyttedal till att säga det här efter valet, vilket då är snällt enligt hennes perspektiv. Men jag tror att ska man som parti förflytta sig och bli moderna, så vi såg ju nya Moderaterna för massa år sedan, då måste man göra det i en liksom gemensam, alltså verkligen att hela partiet tar ställning till någonting och driver en utveckling långsamt tillsammans, som är väldigt, väldigt tydlig. Och då kan man inte ha någon Adaktusson som liksom röstar emot aborträtt och så kommer hon med legalisering av droger. Det funkar inte, alltså förlåt, men bara sparka ut dem och bara vägra att ta in dem, för det funkar inte i ett
tillbaka
parti.
Med de gråa frikyrkopastorerna.
Ja, händer det om man ska tänka kring just att få väljare. Och likadant med SD. Bara få bort de idioterna som uttalar sig sjukt. Det är det enda sättet att få ett parti rumsrent. Så rent från liksom ett valperspektiv så är det här katastrof med Skyttedal.
Hon kunde leda Liberalerna istället.
Ja, eller gå tillbaka till ungdomsförbundet.
Men nu är hon väl 40 år gammal.
Hon kan vara någon sån alumni. Men sådana åsikter om legalisering av droger försvinner ju efter 30-strecket och man måste lämna ungdomsförbundet.
Vet du vilka som vill legalisera droger?
Nej.
Killar.
Ja. Killar är dumma. Vi kan avsluta där vi började.
Puss och kram.
Missa inte att Fint, fult och pengar släpps varje torsdag. Och du kan gå in och prenumerera på podden och glöm inte att berätta om den för alla dina vänner.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.